Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Jag vet inte var du är riktigt, mer än att du är här och lyssnar eller följer vår YouTube-sändning. Men var i livet, var är du i förhållande till Gud, till honom som vi kallar fader? Det är kanske så att du har känt honom länge, eller så lyssnar du nu därför att du har känt en maning till det här länge, men du vet inte vad du ska göra av det, den här kristendomen. Eller så kanske du är medbjuden av någon som tycker det är viktigt och du är här för att det är artigt och trevligt att följa med när man får en inbjudan. Kanske bara halkat in på det här klippet. Oavsett så är det min övertygelse att det inte är av en slump. När vi får höra Guds ord läsas så är det aldrig bara av en händelse, utan det finns en särskild inbjudan. Varje gång vi får höra någonting som Jesus säger, någon berättelse om vad Gud har gjort genom historien, så är det för att Gud vill säga någonting till dig just nu. Och det är med den förväntan som jag skulle vilja att vi närmar oss bibelordet. Att vi gör då, kanske särskilt blir den uppmaningen till dig och mig som har varit kristen ett bra tag och har läst bibelberättelserna några gånger, och framförallt då just den här, för att den här är så omtyckt och så känd, så kanske blir den också lite svårtillgänglig med tiden, därför att jag har hört den så många gånger har den förklarats, utlagts. Vi anade här när barnen gick iväg att de ska få höra två av de andra liknelserna i det här avsnittet. Det är om fåret som har gått vilse och ett mynt som kommer bort. Och det vi ska få göra är att vi ska få ta oss an det som har kommit att kallas då liknelsen om den förlorade sonen. Men som Malin nämnde innan så finns det ett annat namn på den här liknelsen som mig veteligen Bengt Pleijel är upphovsman till. Den återfunne fadern. Vi har en bok som han skrev, tror 90 år gammal skrev han den här. En ganska kort bok, den finns gratis att hämta på bibelskolan.com som pdf. Och framsidan där är ett foto av altartavlan i Åkyrka uppe på Åstiftsgård. Återkommer till det, men kan ha den bilden för er också när vi läser. När Jesus berättar den här liknelsen. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: "Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min." Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: "Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare." Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern sa till sina tjänare: "Skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen." Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: "Din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka." Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: "Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom." Fadern sa till honom: "Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen." Fokus har genom predikohistorien hamnat på den förlorade sonen. Men det står här att Jesus berättade en liknelse om två söner. Båda två är i fokus. Och det är kanske ännu mer faktiskt vem fadern är och vad fadern gör som är poängen i den här berättelsen. Därav Bengt Pleijels namn på den, den återfunne fadern. En av Bibelns mest kända berättelser, mest återberättade, en av de här berättelserna som berättas också utanför kyrkan och så får någon reda på den: "Jaha, finns den i Bibeln?" Därför att det slår an någonting hos en, den här. Det finns världen över alldeles för många erfarenheter av sårade och splittrade familjer. När familjer försonas så berör det på olika sätt såklart. Och det här var en liknelse som i olika mått verkar ha cirkulerat, i alla fall grundstommarna i den. Så när Jesus berättar den här så är det inte helt och hållet en ny berättelse. Det var som Jesus, ibland så bidrog han med helt ny kunskap, ibland så tog han saker som fanns i folks medvetanden och gav det en ny mening, ett nytt djup. Och det här verkar vara en liknelse som i någon form har funnits i cirkulation då. Och det här är då i en tid och en kultur i Mellanöstern som är ganska olik vår. Så när vi hör den här så får vi syn på saker och missar saker som var självklara för åhörarna då. Eller som de kanske också missade. Storheten med Bibeln är att den kan tala i alla tider och alla kulturer. Jag tror det finns en poäng med att också förstå vad som är i görningen här när den berättas. Det är en kultur där heder och hierarki och fadern som överhuvud i familjen spelar oerhört stor roll. Ganska stor kontrast till vår västerländska kultur idag. Man skulle absolut kunna argumentera för att vi också har en hederskultur. Men den är inte uttrycklig på det sättet i alla fall. Mycket mer individualistisk. Här är familjen och familjens värdighet och rykte och att hedra sin far och sin mor, någonting som åtminstone till det yttre spelar oerhört stor roll. Och det finns en chockverkan när Jesus berättar den här liknelsen. Bara inledningen så begär sonen ut sitt arv i förtid. Ja, ja, tänker vi. Det är väl många barn som har bett om ett förskott eller få ett bra privatlån för att kunna skaffa sig en bostad. Så det är väl inte så farligt. Be om lite pengar. Men det han gör är att be om sitt arv. Få ut den del av faderns egendom som skulle bli hans när fadern är död. Det är som att säga, jag önskar eller jag betraktar dig som död. Du är död för mig. Ge mig nu det som skulle tillfalla mig när du är borta. Och som för att förstärka det här så ger han sig några dagar senare av långt bort till ett främmande land. Han klipper banden med familjen. Familjen som då är i princip allt i den här kulturen. Det här är, när Jesus berättar det här, inte bara en sedelärande berättelse för hur man hanterar familjeheder, utan han berättar det här som en berättelse om relationen mellan Gud och mänskligheten. Hur har vi som mänsklighet behandlat vår far, Gud, vår skapare? Jo, vi har tagit ut hela vårt arv. Vi har fått skapelsen, alla de goda gåvor som vi har. Men vi behandlar honom som om han vore död. Och det är inte bara aktuellt i den tid när Jesus talar om det här, utan i allra högsta grad i vår tid också. Vi lever i en kultur och en del av världen som uttryckligen har förklarat Gud vara död. Han är inte aktuell. Men vi vill ändå skörda frukterna av det han har skapat och det han har gett. Vi vill ändå tala om att det finns i någon mån sanning och moral. Men vi vill inte ha den här yttersta garanten för att någonting är sant och moraliskt. Vi vill på ett sätt tala om att det finns ingenting som kan döma, inget rätt och fel, och samtidigt så vill vi att det ska vara självklart för alla vad som faktiskt är rätt och fel. Vi vill vara ett samhälle och en kultur helt fritt från någon som bestämmer över mig, som sätter gränser för mitt liv. Denna patriarkala fader som bara håller tillbaka och trycker ner. Och så har vi kanske blivit en av de mest ofria släkterna i historien. Vi vet inte längre vem Gud är. Vi vet inte längre vad sanning är. Vi vet inte längre vad sann frihet är. Och det är inte bara på, vad ska jag säga, på kollektiv nivå, utan det här får också tala till oss på individuell nivå. Var har jag Gud? Om det är så att han har skapat mig, om det är så att han har skapat den här världen, vad har jag gjort av honom? Vad har jag gjort av mitt liv, det som har blivit tilldelat mig? Och så är det lätt att tala om det här då som om de där som har sagt att Gud är död, de där, vad det nu kan vara, ateisterna eller de som lever på det här sättet och sådär. Men i allra högsta grad så tror jag att det här är en liknelse som behöver tala rakt in i den som också ser sig som kristen, som ser, ja men jag vet ju vem Gud är, jag vet vem som är min far. För jag tror att vi ganska ofta ändå lever på det här sättet. Som att i praktiken lever vi som om Gud ändå vore död. Vi vill gärna ha all den här the good stuff. Vi vill ha de goda värderingarna och de fina gemenskaperna, allt det här som vi har upptäckt och fått tag på i det kristna livet. Och samtidigt så finns det också ändå den här tendensen att hålla Gud på avstånd. Att inte låta honom sätta hela agendan. Jag vill ha tryggheten, jag vill ha de här bra grejerna, men jag vill också leva livet på mina villkor. Jag vill ändå avgöra vad som är gränserna för mitt liv eller vad som är förutsättningarna. Och så kan vi upptäcka att det inte bara den där andra där borta som är som den förlorade sonen, utan helt plötsligt upptäcker jag att jag är med tiden drivit bort och befinner mig i ett främmande land. Det var inte här jag skulle vara. Och det kanske går bra så länge det går bra. Men när det inte håller längre, när hungersnöden kommer, när den ekonomiska krisen kommer, när jag sviker mina relationer, när de går i kras, när jag drabbas av en oförklarlig själslig tomhet där ingenting verkar råda bot på det här, vad tar jag då vägen? Vad gör jag då? Blir jag då arg för att arvet var för litet? Jag har fått för dåliga förutsättningar. Jag har fått för lite resurser. Gud eller vem det nu än är som råder borde ha gjort mer för mig. Eller hamnar jag i hopplöshet och självförakt för att jag inser att ja, men det är nog kanske mig själv jag har mest att skylla. Men jag vet inte vad jag ska göra åt det. Och kvar finns bara tomheten. Jag tror att det Jesus vill säga är att vi ska göra som den här sonen. Det står att han kommer till besinning. Ordagrant så står det att han kom till sig själv. Alltså att han vågade se sig själv precis så som det var. Väldigt ofta tror jag att vi förskönar bilden av oss själva, våra egna val, vi vet vad vi har för värderingar. Sen när vi inte lever upp till dem så hittar vi olika försvar och förklaringar till varför det inte gick. Eller att komma till sig själv, kanske något av det svåraste vi kan göra. Att se ärligt på oss själva. Och det är, tror jag, en förutsättning att kunna göra det fullt och helt och sant. Om vi anar att det finns en fader som har något annat för oss. Därför är det inte konstigt att jag inte vill se på mig själv med full ärlighet om allting hänger på mig själv. Ganska ofta, ja, då känns det rätt så hopplöst. Men om det finns en räddning som ligger utanför mig själv, utanför min egen förmåga, ja, då kanske jag vågar. Då kanske jag vågar se också precis hur det är med mig, med mina relationer, med mina förutsättningar, med den situation som jag är i. Det är faktiskt en av de bästa platserna som den här mannen kan vara på. Mitt i eländet, i den stunden då han kommer till sig själv. Han kommer till besinning. Han erkänner precis hur läget är just nu. Han erkänner inför sig själv och inför Gud att jag har skuld i det här. Han ödmjukar sig. Han påbörjar en omvändelse. Och det är inte bara en mental omvändelse, utan det är också då en praktisk omvändelse. Han vänder om och går till sin far. Han förbereder inte ett försvarstal, utan en bekännelse. Han förbereder också ett förslag på åtgärd. Jag kan ta arbete hos dig. Jag har förlorat någonting. Jag är inte längre värd att vara din son. Men kanske kan jag finna så mycket nåd, så mycket förlåtelse att jag ändå kan få vara anställd hos dig. Trots att det förtroendet kanske också egentligen är förbrukat. Idag är det ganska så hårt reglerat, förtroendet kring förskingring och sådär i arbetssituationer. Så han kanske hoppas på ganska mycket egentligen som man inte har täckning för. Och så här långt så är Jesu åhörare med, tror jag, ändå. De har hört varianter på den här liknelsen och de vet vad som väntar. En sedelärande berättelse om där fadern ger sonen reprimander. Upprättar familjeheden genom att ge honom det han förtjänar. Och sen nådefullt kanske då ändå tar honom in, men så får han leva resten av sitt liv som slavande arbetstagare på gården. Och så går det för den som behandlar sin far på det sättet, förslösar sitt liv. Och nu så slår bomben ner. För innan sonen har hunnit komma hem, innan han har hunnit påbörja sin bekännelse, innan han inför fadern har påbörjat sin försoning i den relationen, så springer fadern ut mot honom. Han springer, han skyndar sig. Och det har vi fått lära oss från den här tiden, det gör man inte. Med sin fotsida direkt och sin dekorerade mantel med hörntofsar som absolut inte får släpas i dammet på vägen. Det är ovärdigt en man, en förmögen man, att springa. Men han gör det. Han har stått och spanat efter sin son. Han får syn på honom. Han springer till honom. Han omfamnar honom. Han kysser honom. Sonen påbörjar nu sin bekännelse. Men det är som att pappan nästan inte lyssnar. Det är som att han nästan inte är intresserad av att höra det. Därför att glädjen över att sonen bevisligen har vänt om. Ja, då spelar det inte så stor roll kanske med ordalydelsen. Och precis vad det är sonen vill bekänna. Därför att nu är han här. Och nu får jag möjlighet att visa hur otroligt efterlängtad och saknad han har varit. Och så vänder sig fadern. Det är nästan som att han avbryter honom och vänder sig till tjänarna och säger: hämta nu kläder, hämta ringen. Fina kläder igen, jag vet inte om vi kan få upp bilden igen här. På den här sonen. Han är, altartavlan är målad av Emanuel Vigeland. Lillebror till Gustav Vigeland, den här skulptören i Norge. Som har någon park med massa skulpturer och sånt där. Lillebror Emanuel då, han målade bland annat den här altartavlan. Den skulle hängt någonstans i Norge men blev ratad av en annan anledning och så hamnade den i Årkyrka på 40-talet. Och har fått kritik då för hur smutsig och ful den här sonen är. Och då har Emanuel, konstnären, sagt att ja, men det är ju för att det är jag. Jag är den förlorade sonen. Jag vet precis hur eländigt mitt liv har varit. Och läser man hans biografi, det kan ni göra lite på Wikipedia, så förstår ni hur eländigt det kan vara för vissa. Men han fann hopp i den här berättelsen. Och fadern som springer så att manteln fladdrar bakom, den talade till mig oerhört starkt när jag var satt 17 år gammal på en återträff i Årkyrka. Jag hade varit och konfirmerats, jag hade några år hängt på kristna läger och sådär. Jag visste att det här är bra för mig. Jag vill ha det här. Men samtidigt var jag inte beredd att sätta min tillit till det helt och hållet. Jag kunde inte låta någon annan sätta ramen för vad som är rätt och fel. Vad som är gott och ont. Vad jag behöver göra upp med och inte. Fram tills jag satt och tittade på den här tavlan som jag har gjort så många gånger förut. Och insåg att ja, men jag är ju faktiskt den här sonen. Här har Gud öst inbjudningar och gåvor över mig och jag vill inte släppa taget om mitt eget liv. Och så ögonblicket efter den här omfamningen så kommer då nya kläder, ny värdighet. Där fadern täcker över skammen och påminnelserna om det eländiga som har varit. Och så sätter han en ring på hans finger. Tecknet på att han tillhör familjen och fortsatt får ärva fadern trots att han har slösat bort det han skulle ha ärvt. Och så får vi i det en bild av vad det Johannes menar när han skriver inledningen på sitt evangelium. Åt de som tror på honom, alltså på Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Det är helt sant som den här sonen säger i sin bekännelse. Jag har förbrukat den rätten. Vi har förklarat Gud för död. Antingen har vi gjort det konkret med vår mun, eller så lever vi våra liv som om han är död. Bara för att inse förhoppningsvis att det är vi som har dött. Till ande och själ och till slut också till kropp. Men här stiger själv Gud in och rusar efter sin förlorade skapelse. Rusar rakt ner i sin skapelse. Bryr sig inte dugg om sin egen värdighet. Därför att hans längtan efter den som har vänt honom ryggen är fortfarande så stark. Han skräder inte orden av sonen. Han säger det. Anledningen till att vi firar, ja, det är för att min son var död. Han var inte bara borta och slirade lite. Han var död. Det liv han levde där, det var i praktiken ett dött liv. Men han lever igen. Han var förlorad. Men han är återfunnen. Därför att han har återfunnit sin fader. Det är där hela faderns fokus ligger. Det finns en inbjudan till upprättelse. Det finns en inbjudan till att komma hem. Där ingenting av det du har gjort spelar någon roll för Gud. Därför att det är förlåtet. Det är redan förlåtet. Därför springer han för att möta oss och direkt vill klä oss i sin värdighet. Och där hade det varit fantastiskt om den här liknelsen slutade. Men så gör den inte det. Utan vi får den här lilla epilogen med storebror som är hemma. Som har gjort allting rätt. Som är plikttrogen. Han är så plikttrogen så att han märker inte ens att det har bjudit in till fest för att han är ute på fälten. Så sliter han för sin fars ägor. Och han har gjort det år efter år. Men så anar vi att trots att han har varit där så har han också tappat fadern ur sikte. Han har också förlorat någonting av sin far. Därför att det som växer i honom när hans lillebror kommer tillbaka är inte glädje utan vrede. Han blir så arg. Och vi förstår att det är någonting som inte är helt som det ska i relationen till hans far. Därför att han går inte och frågar sin far. Han frågar en av tjänarna. Och när han pratar med sin far så pratar han inte om sin bror. Han pratar om din son. Ett hjärta som har blivit kallt. Mycket kallt. Trots att han har gjort allting rätt. Och här tror jag också det finns en både varning men uppmuntran till kanske särskilt till den då som tycker att man har varit, man vet vem Gud är, jag har vuxit upp med det här eller jag har varit det där länge, jag har minsann slitit i församling, jag har gjort så mycket för Gud, och så är det ändå bara fokus på de här omvändelsevittnesbörden och de här spektakulära sakerna. När fadern förebrår den här sonen, för det gör han, så står det att han försöker övertala honom. En annan översättning som man kan göra är att han talar vänligt med honom. Han ser också den sonen och så försöker han visa att allt det här har du ju redan. Och du har alltid haft det. Och kan du inte glädjas på samma sätt som jag över det som har varit förlorat men nu återfunnet? En påminnelse till kyrkan som är värd att ta på allvar. Har vi Faderns hjärta för de människor som vi ser, som vi möter, som kommer in, som trillar ur? Var är vårt fokus? Är det på oss själva, på våra insatser, eller är det på Guds hjärta? Guds förlåtelse, den provocerar. Den står inte i relation till våra insatser, vår präktighet, våra goda gärningar eller våra intentioner. Guds förlåtelse är fruktansvärd. Den går långt utöver vad som är vettigt, vad som är anständigt. Man skulle nästan kunna säga att Gud är oanständigt förlåtande. Och frågan är vad då vi gör med det. Går vi med i den oanständigheten? Är beredda att förlåta på samma sätt? Att glädjas över när människor får upptäcka den nåden? Eller blir vi för upptagna vårt eget, antingen som den yngre sonen eller som den äldre sonen? Inbjudan är densamma, från en fader som har gett allt, som är beredd att ge allt en gång till, och som springer till mötes. Oavsett om vi är utblottade och på knä, eller om vi står och surar i ett hörn, så kommer han till oss med vänliga ord, med en inbjudan. Jag vill vara din far. Vill du vara mitt barn?
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.